En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Man kan fundera också hur mycket Francis Drake spelar roll i det här också. För han förs ju fram egentligen som den spanska Habsburgska kronans värsta fiende egentligen. Och hans attack mot Cadiz som du nämnde här är ju väldigt svår och verkligen ett slag mot hela planen och spanska armadan och skjuter upp den ett helt år i princip. Men där kan man ju fundera på om det är egentligen Francis Drake som Philip den andra mest irriterar på eller om det är den allmänna liksom, piratverksamheten. Haven var ju mycket, mycket friare under den här perioden och det var inte så att det bara förekom piratverksamhet från just sanktionerad av den engelska kronan utan det fanns ju liksom även andra aktörer.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag är lite kraxig idag, sommarförkylning, men jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, Peter Bennesved heter jag. Känner mig inte så kraxig. Jag har undkommit alla sommarförkylningar.
Vi ska idag prata om spanska armadan 1588. En klassiker kan man ju säga.
Men man ja, verkligen.
Skulle vi kanske också kunna kalla den lite för Lepanto 2.
Ja, jag tyckte det var intressant när man läser in sig på det ämnet. Det här är ju sånt där typiska skolämne, spanska armadan. Någonting som man har liksom fått matat redan från någonstans mellanstadiet tycker jag att det liksom började nämnas första gångerna. Men Lepanto har inte diskuterats, men egentligen är det ju bara, vad är det, 16 år emellan va?
Mm.
17 år. Så det är inte så lång tid emellan, men det är två helt olika typer av sjöslag egentligen och enormt stora båda två och som har ganska mycket gemensamt egentligen men som inte diskuteras på det sättet. Nej, det tycker jag är intressant.
Och Lepanto 1571, det är ju så att säga uppgörelsen med Spanska rikets flotta som ju då samlar en kristen allians.
Och det har vi gjort ett avsnitt om tidigare.
Det har vi gjort ett avsnitt om. Och den återkommer ju nu i det här fallet 1588. Och det finns också en religionskrigsaspekt som vi kan återkomma till. Men sen framförallt då kan man väl egentligen säga att okej, de liknar varandra i vissa avseenden. Men just när det gäller den marintekniska så är det ju stora skillnader. Men som vanligt tror vi kanske vi ska börja med bakgrunden. Målet är ju att vi ska ta oss fram då till det här händelserika året 1588, men kanske lite med de maktpolitiska förhållandena ute i Europa. Det pågår ju ett krig mellan England faktiskt och den Habsburgska grenen. Eller den spanska grenen av det Habsburgska riket. Den liksom västliga delen av det stora Habsburgska riket som ju en gång omfattar alltså de centrala egentligen rikaste delarna av Europa minus Frankrike kan man säga. Och där ju Filip den andre har kontroll över då Spanien, delar av Italien, Sicilien och framförallt den nya världen. Men också det som vi skulle kalla för då kanske Belgien och Nederländerna idag, alltså spanska Nederländerna. Alltså det här omfattande rika besittningar i Europa. Och man är i konflikt med England. Och det här kriget har ju pågått ett antal år då när armadan ger sig iväg mot England. Och man brukar säga att det här kriget började 1585.
Men ändå blir det som en slags nystart, tycker jag. Tycker ändå, ja. Även om konflikten har pågått länge egentligen, ända sedan Elisabeth den första tar tronen 1558. Ja. Det är egentligen där någonstans, delvis tidigare också. Men jag tycker man kan lite pedagogiskt kan man dela in det i tre delar. Å ena sidan handlar det om just den brittiska tronföljden, vem det är som regerar där. Och det har en religiös förtext, huruvida den personen ska vara protestantisk eller om den ska vara katolsk. Och sen finns det här som du sa, Nederländerna och de regionerna där. Vem som ska styra över dem och huruvida de ska vara katolska eller protestantiska. Och sen finns den tredje kontexten som är den väst... Vad heter det på svenska? Piratverksamhet eller i Västindien och de... Mm. Ja, det som sker där borta. Så det är egentligen de tre. Sen finns det ytterligare några saker som irriterar den spanska kronan också. Till exempel britternas relation med Portugal och britternas relation med ottomanerna å ena sidan. Så att de finns också, men de är inte riktigt lika starka. Men framförallt är väl de här tre. Men man kan väl säga att jag tycker det här är intressant. Det blir lite rörigt nu för lyssnarna, men jag hoppas att ni hänger med. Då är det alltså den tidigare kungen Henrik den sjunde. Han vill alltså, nu är vi nere på reformationen, han vill skilja sig med Katarina från Aragon. Och detta startar då den brittiska reformationen. Deras arvinge sedan, eller Henriks arvinge sedan, Edvard den sjätte, han dör utan någon arvinge. Så hans halvsyster Mary, som är då är gift med Filip den andre, som är den stora protagonisten eller antagonisten beroende på var man står här då. Hon får överta den brittiska tronen. Mary är galen katolik, kan man sammanfatta, och även känd som Bloody Mary, och sätter igång en slags kontrareformation då i Storbritannien. Och så dör hon 1558 och då tar Elisabeth den första över. Och det här blir den stora schismen egentligen mellan Elisabeth å ena sidan och Filip den andra å andra sidan.
Jo, finns det
ytterligare en person här, Mary Queen of Scots, som är viktig här då. Och hon är alltså drottning över, jag vet inte om man ska kalla den skotska kronan då. Hon försöker ta tronen av Elisabeth här och hon är katolik. Men misslyckas med detta. De fortsätter med ett antal stora liksom plots eller slags subversiva försök. Och Elisabeth, för att få slut på detta, avrättar henne 1587. Så det här är en liksom viktig del.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det som är poängen med den här då, Mary Queens of Scots, är ju att hon samlar inte bara eventuellt då skottarna. Hon faktiskt får ju lämna Skottland i en maktkamp där. Hamnar hos Elisabeth ursprungligen egentligen för att ta skydd hos henne. Men som du säger, väl på plats då i London, börjar att agera för att ta över tronen mot Elisabeth. Eller i alla fall är det så som engelsmännen Elisabeth uppfattar det hela. Och det är ju så att hon också agerar, så att det finns alltså en verklighet bakom de här misstankarna. Men det som är viktigt att komma ihåg här då, för det första, att man bör nog kanske prata om England. Det är viktigt. Det brittiska riket och formellt kommer ju till först egentligen på 1700-talet. Men det är en liten detalj i sammanhanget. Jag tycker också en annan sak som är vettig att kommentera är ju att den anglikanska kyrkan som skapas då Henrik den åttonde, den tanken. Och det gör ju han därför att han, som du säger, vill göra sig av med sina fruar. Han vill inte vara under påven. Den är, skulle man kunna säga, lite förenklat någonstans mitt emellan protestantism och katolsk tro. Och det gör att religionsfrågan för Elisabeth är inte lika infekterad. Hon är lite mer, vad ska vi säga, liberal i synen på de här religiösa inriktningarna. Det tycker jag också är intressant att komma ihåg. Men att det här naturligtvis uppfattas från katolsk sida som ett avsteg. Att engelsmännen försöker göra sig fria från den katolska överhögheten i Europa. Och därigenom också då finns det då också ett argument för, i det här fallet nu då, den spanske kungen Filip att liksom agera mot det här kätterska England, så skulle man kunna uttrycka det. Och sen också, precis som du säger, så är det så att när man fattar beslut om att avrätta då Mary Queen of Scots, då går på ett mycket invecklat och märkligt sätt faktiskt den här, vad ska vi säga, anspråken på den engelska tronen går över på Filip den andra, därför att det finns släktband mellan de här dynastierna. Så att när vi går in i den här konflikten så finns det då, kanske inte så allvarligt menat, men det används i alla fall, att det finns ett anspråk då från Filip den andra, som sitter ju på sitt slott Escorial utanför Madrid och egentligen styr hela den här konflikten från spansk sida då. Så det är lite det. Det är precis som du säger. Skulle man kunna kalla det där för en religiös dynastisk konflikt?
Ja, precis. Ja. Någonting som fick mig att fundera när jag läste om det här, det är väl att, och så ofta när vi pratar om konflikter av det här slaget, vad är det för grunden i dem? Är de religiösa? Är de ekonomiska? Det brukar alltid liksom landa i någonstans att ja, men det ekonomiska brukar ändå väga lite mer. Och att, men att det religiösa, ideologiska gärna används som en ursäkt eller som ett slags sätt att motivera. Men här är ju när den ideologiska skiljelinjen går i just maktens korridorer, då är det ju någonting annat, va? Och det är då det verkligen tycks bli på allvar att den här ideologin verkligen spelar roll. Vilken hållning man har. Sen har ju den här förstås den inställningen till katolicismen kontra protestantismen har ju också ekonomiska fördelar, och det vet vi ju från den svenska reformationen bland annat, att Gustav Vasa var ju mest intresserad av att ha kontroll över kyrkan och ta del av de rikedomar som fanns där. Så det finns ju även det förstås, att man vill ta kontroll över kyrkans maktmedel. Men det finns, det är ju intressant där, just när det här sker i maktens korridor bland aristokratin, och det visar ju också hur litet Europa är i den här tiden. Det tänker man ju inte på, men det, liksom, det går inte att jämföra med det Europa vi ser idag. Det är så små, det är små kungahus, och de är kusiner med varandra nästan allihopa.
Och sen är det som du säger att det är ju i norr då, i så att säga, Europas nordliga periferi, där man just använder sig av den här religiös-politiska möjligheten att göra sig fri då från inflytande från då, från påven och från i Sydeuropa. Och det pågår ju nu. Man kan också, tycker jag, föra in en sak till, att det här är ju på, man ska inte säga att det är Spaniens svanesång. Det är nog att gå för långt. Men det här är ett led i en process som småningom, när vi kommer 100 år senare, eller det räcker nog kanske med 50-60 år längre fram i historien, i mitten av 1600-talet, så har ju Spanien gått tillbaka som en ledande stat i Europa, trots att man har väldiga rikedomar. Och då tänkte jag att vi skulle kunna först klara av den andra konflikten som ju du
plottade.
Och då tänkte jag så att om vi tar den först, och då tänker jag på den som pågår i Holland, som ju är en del av den här maktkampen. Men sen att vi övergår till det där, du nämnde ju det här med ekonomi och det här, och den går ju att koppla till det här, den sista konfliktområdet, nämligen ju hur engelsmännen ju systematiskt ju slår mot liksom Spaniens livsnär, nämligen möjligheten att få in rikedomar från den nya världen. Men om vi tar upproret i Holland, för att göra en väldigt lång historia kort, så pågår det ju en frihetskamp, kan man säga, med religiösa förtecken i Nederländerna, och där ju spanjorerna försöker slå ner det här upproret som pågår i Nederländerna, och där man då satsar militärt mycket kraftfullt, och där så småningom figurerar ju en, får man säga, framgångsrik och skicklig militär befälhavare som heter hertigen av Parma. Och han står alltså med en spansk armé som bedriver krigföring mot Nederländerna. Och holländarna då, de klarar av att hålla den norra delen av det. Det är ju det som vi idag skulle kalla för Nederländerna. Nu är det lite svårt med begreppen här. Holland är ju en del av Nederländerna. Holland är en provins.
Ja, Holland är egentligen felaktigt att säga Holland. Det är ju egentligen sju olika små stater.
Och Holland är en del av det här Nederländerna.
Grönningen och Utrecht och ett gäng andra.
Så egentligen vet jag inte om vi ska prata om Nederländer, men lyssna.
Ja, Nederländerna är bättre, för det är egentligen en region, alltså det är hela det här området som är slättlandskapet som finns där.
Men då blir det semantiskt väldigt tokigt att prata om Nederländerna, tycker jag. Så då blir det lätt att man använder holländarna då. Men jag tror att lyssnarna får helt enkelt bara acceptera att så här...
Belgien är det som idag är Belgien, är i alla fall inräknat i det här. Kan man
det kan man säga. Och man kan säga, om man vill göra det lite enkelt, att Belgien är ju den del som spanjorerna fortfarande kontrollerar. Den andra har de börjat tappa kontroll. Men det pågår ett krig här som spanjorerna satsar sig väldigt hårt i. Och det beror ju på att de här områdena är välutvecklade handelsmässigt och så vidare. Och att den här hertigen av Parma står med en stor armé som ju sen kommer att spela en roll i det här armadadramat sen 1588. För det är ju den armén som spanjorerna, det är ju dens plan att den ska föras över av armadan till de engelska öarna eller de brittiska öarna. Och där man helt enkelt ska ockupera, invadera och inta och ta den engelska tronen då, kronan. Så att det är liksom det som är här, dynamiken i det här. Och så tycker jag man kan lägga till en sak till också. Eller det kanske vi kan komma till lite senare sen. Som har ju att göra lite med här de militära förutsättningarna där. Kring det här att föra över egentligen den här armén till England. Men då tycker jag vi kan gå över till den här tredje konflikten. Som väl i stort sett handlar väldigt mycket om, vad skulle man kunna säga, kolonial ekonomi. Mm. Är det inte rätt att säga så, egentligen?
Ja, men absolut. Det är egentligen en statsgodkänd piratverksamhet som Elisabeth beställer. Och bland annat är det den här kända Francis Drake som står för mycket av det här. Och många andra också, förstås. De åker över till Västindien och de här områdena, Sydamerika i princip, för att slå mot spanska besittningen där och för helt enkelt ta över de rikedomar som förs över den här landvägen. Det är ju en enorm... Vad ska man säga, ett enormt flöde av silver och guld som förs över rakt in till den spanska kronan som man försöker ta kontroll över. Och det är inte så att det är avgörande, det är ju också intressant. Men det har ju lyfts fram, det är ju väldigt symboliskt viktigt för dem då. Och det finns också religiös förtext här för att Francis Drake och de andra, de har med sig protestantiska missionärer på de här resorna som de lämpar över då i de här spanska hamnarna. Men egentligen är det inte så avgörande att de flesta av det mesta av de resurser som förs över från Västindien till Sydamerika kommer ändå fram till spanska kronan. Så det är inte så att det rubbar helt, men det visar ju på en svaghet och en brist och någonting som kan komma att bli ett större problem i framtiden.
Jo, precis. Och som du säger, att det kanske inte liksom är ett huvudslag mot den spanska kronan, men det är ändå tillräckligt kännbart att man ju i vissa fall faktiskt tar en del av de här, vad man kallar, guldtransportflottorna över. Men framför allt att man inte har makt att skydda sina kolonier. Och den här Francis Drake som du är inne på, sen också, han bedriver ju också landattacker till och med just strax före armadans avseglande, så anfaller han ju Cadiz till exempel, ger sig in i hamnen, sänker fartyg. Och det här är ju naturligtvis ett stort problem för spanjorerna, som ju på något sätt menar att vi måste ju kunna hävda vårt sjöherravälde.
Men det skulle jag säga är en annan del av det, för det är ju någonting som Francis Drake, han övertygar Elisabeth om att han ska få göra den här attacken, och det är mer en del av upptakten inför själva spanska armadan. Den där aktiviteten i Västindien är ju någonting annat. Men jag tyckte också en intressant reflektion här som jag funderar över. Liksom, varför retar det så mycket att man blir av med ett skepp? Det är klart att det är ju resurser som försvinner, som hamnar i någon annans ägo. Men det är ju inte, jag vet inte, nu spekulerar jag lite, men det måste ju vara en helt annan typ av mentalitet vad det gäller skatteupptag och sådana saker. Att när man har den här typen av ekonomi som bygger på att det kommer i princip ett skepp lastat med guld från ett annat land. Mm. Och det är det som representerar själva välståndet och den makten man har över det området. Det är inte så att man som idag då kan liksom räkna ett slags skatteupptag över tid. Att man månad efter månad för in pengar till statskassan. Utan här är det någonting helt annat. Man har kontroll, man fyller ett skepp och man skickar över. Så varje skepp man förlorar får ju en helt annan symboliskt värde också, kan jag tänka mig. Jag vet inte, vad tycker du om
nej,
det?
Nej, men att det svider direkt för ja, den här renten i det här fallet, Filip den andra, som inte har... För ska vi komma ihåg att Spanien är ju ett fattigt land. Så precis som du säger, man kan inte få ut så stora skatter av den här spanska befolkningen. Utan det man får är ju de här rikedomarna som man då kan omsätta naturligtvis. Va? Och bygger Escorial har jag redan nämnt, men andra typer av palatset inne i Madrid, som för övrigt ju ganska sent blir huvudstad i Spanien och så vidare. Men i alla fall, så, och man behöver ju för att bygga till exempel flottfartyg och sådana saker. Va? Dyra saker som kostar väldigt mycket vid den här tiden. Värva soldater. Det kostar oerhört mycket att hålla igång kriget i Nederländerna. Bara att värva soldater, de ska ju betalas. Det är ju yrkessoldater som man använder sig av det.
Så att det är väl klart att det, också hur mycket Francis Drake spelar roll i det här också. För han förs ju fram egentligen som den spanska Habsburgska kronans värsta fiende egentligen. Och hans attack mot Cadiz som du nämnde här är ju väldigt svår och verkligen ett slag mot hela planen och spanska armaden och skjuter upp den ett helt år i princip. Men där kan man ju fundera på om det är egentligen Francis Drake som Filip den andra mest irriterar på, eller om det är den allmänna liksom piratverksamheten. Haven var ju mycket, mycket friare under den här perioden, och det var ju inte så att det bara förekom piratverksamhet från just så sanktionerad av den engelska kronan, utan det fanns ju liksom även andra aktörer. Så att man kan undra, jag tror att Francis Drake spelar antagligen en stor roll och en viktig symbolisk... Men det är också det man kräver från Filip den andra sidan, att det här ska ta ett slut.
Jo, och jag tror att den här Francis Drake, han får ju en symbolisk betydelse, som du säger, han kallas ju för draken och sådär. Och han blir till och med känd i sin samtid. Men det är ju inte bara han som bedriver den här typen av stats, vad ska vi kalla det för, både finansierat och understött pirateri. Sen är jag inte helt liksom säker på den här skillnaden. Jag kan ju hålla med om att det är klart att den här piratverksamheten som slår mot den här spanska handeln och de här guld- och silvertransporterna, det är en sak. Och sen det här attacken på Cadiz kan vi kanske anses vara lite mer en militär operation.
Ja,
och det kan jag hålla med om. Men det intressanta tycker jag vid den här tiden då, för att ändå liksom argumentera för att de lite ändå har beröringspunkter, det är ju just det här att det här civilmilitära är så intressant hopvävt. Va? Och i ett väldigt praktiskt faktum, nämligen att väldigt många av de fartyg som används, Drakes fartyg som man använder för den här privatverksamheten, är ju handelsfartyg, robusta handelsfartyg, som man har helt enkelt monterat kanoner på. Så att vi är inne i en fas där man börjar utveckla och bygga specialbyggda militära örlogsfartyg för strid till havs. Det tycker jag är viktigt att ha med, att de här skillnaderna, eller vad ska jag säga, avståndet mellan det civila och det militära är väldigt litet vid den här tiden. Och att många av de här fartygen, det gäller ju också den engelska flottan sen när man väl samlar ihop den för att möta spanska armada. Ja, då äger så att säga kronan eller Elisabeth ett visst antal. Men sen har ju Drake sin privata flotta med där, och Hawkins och de här. Och det är ju någonting... Det är ju en företeelse som vi kanske tycker är lite märklig idag, att det är på det sättet, ett hopplock.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Då har vi de här 3 grejerna. Å ena sidan piratverksamheten, vi har konflikten i det som vi kan kalla för Nederländerna, men som även infattar andra regioner, bland annat Belgien, eller viktigt att komma ihåg att Belgien är med där också. Och sen har vi avrättandet av Mary Queen of Scots, som egentligen sätter punkt för Filip den andres försök att ta över den engelska kronan och tillsätta en katolsk regent där. Och detta blir då liksom startskottet till hans... Ja, nu ska han invadera. Och målet är ju då att ska tillsätta en katodsk regent, och ifall det inte lyckas så ska han... Vad är målet där? Att han får britterna eller den engelska kronan att lämna Nederländerna till Spanien å ena sidan. Sluta understödja och sen sluta också med piratverksamheten. Det är väl de två nivåerna som man har.
För där kanske vi var tydliga med det bara, att vi kanske inte sa det tydligt, men det är ju så att engelsmännen understödjer ju aktivt.
Ja, precis. Det kan vi nämna. Elisabeth skriver till och med under ett avtal om att hon ska hjälpa dem.
Nederländska frihetskrig, ja. Så det kan vara riktigt om tillfället som man förstår. Och alltihopa det här, det sammanfattas väl så småningom då i ett beslut från Filip den andra sidan, att man har en plan där man tänker sig, för att åstadkomma det här som du skissar, så skickar man en stor armada. Därför man menar att vi är överlägsna till havs. Planen är egentligen ganska enkel, visar sig omöjlig att genomföra. Det är en annan sak. Nämligen att ta sig helt enkelt till kusten, den holländska kusten. Låta hertigen av Parma delar av hans armé gå ombord, överföra den till det brittiska fastlandet och helt enkelt erövra den engelska kronan. Punkt.
Ja, det var sikta mot Solentsundet som ligger i Portsmouth. Ja. Över dit man ville frakta.
Och det är intressant med källorna här också. Att vad vet vi egentligen om det? Och det man måste gå på är ju brevväxling från olika aktörer som involverade i det här dramat. Och Filip den andre producerar oerhört mycket instruktioner. Det är väldigt spännande. Han sitter alltså på sitt slott Escorial utanför Madrid, som jag redan har nämnt, och producerar enorma mängder instruktioner. Men det intressanta är med alla dessa instruktioner som han skickar, och framförallt kan man ju bara nämna det först, att den som väljs nu då som chef för den här flottan egentligen inte är någon sjöbjörn, utan det är en meriterad, duktig person som framförallt har vunnit sina spårar till lands. Han är alltså en landkrigförare, en landfältherre, nämligen hertige Medina av Sidonia. Men han väljs det för att han är en kraftfull ledare mellan Filip den andra, och under honom finns då sedan, så att säga, den spanska sjömilitära kompetensen som är skadechefer. Och där kan man säga direkt då att man bygger in en del konflikter också, även om jag uppfattar inte att de har så stor avgörande betydelse. Men det finns olika potentater under den här Tino Sidone som drar åt lite olika håll och inte så gärna vill samarbeta. Men intressant är att de här instruktionerna till den här Sidonia, de är enormt detaljerade. Men det finns en sak som inte reds ut, och det är hur 17 ska man få hertigen av Parmas, kanske till och med 30 000 soldater, över till England. Mm. Och det som är inbyggt nu i hela den här, som är liksom dynamiken i hela den här katastrofen, är att hertigen av Parma, han skickar upprepade meddelanden till Filip den andre och säger så här: jag har ingen flotta med små fartyg som jag kan ta mig till England med. Jag har inte det. Hur har ni tänkt att lösa detta? Hur har ni tänkt att göra det? Sidonia, han tror att hertigen av Parma har fixat en liten flotta med lämpliga storlek på båtar som kan ta sig över engelska kanalen. För han har inga. Han har lite småfartyg med sig till armada. Men de vill han inte lämna ifrån sig. Därför han behöver dem för att skydda sin armada. Så här har vi ju något sorts märkligt liksom, olöst problem. Och då ska jag bara lägga till en sak. Ja. Och ett av skälen till att det inte går att bara samla ihop en massa båtar längs med den holländska kusten. För då ska vi komma ihåg att den där kusten är inte som idag, någon Rotterdam där man tar in stora fartyg. Så det är inte så att armadan bara lägger till, sen plockar man ombord och sen så seglar man över till England. Utan kusten, den går inte att gå in i med stora fartyg. Utan man måste i något skede ha små båtar för att ta soldaterna från stranden ut till fartyg. Och där har vi Nederländerna. De har en flotta av visserligen små fartyg. Men de är flatbottnade och de kan operera i det här området mellan kust och djupare vatten. En skärgårdsflotta skulle man nästan kunna säga att de har. Och det här vet hertigen av Parma. Så han vet att om jag nu samlar ihop båtar, ger mig ut, då kommer Nederländerna och Holland att sopa bort de här fartygen. De kommer bli skjuta på sittande fågel där ute i sina små fartyg. Men det här förefaller inte Filip den andre, hertigen av Sidonia, förefaller inte riktigt heller vet om man ska lösa det här. Och det är ju här sämstånd så småningom som allting egentligen kraschar. Och det här tycker jag är så fascinerande. Hur kan man samla ihop denna enorma armada? Och ha denna, får man säga, gigantiska plan. Men man löser inte det helt avgörande problemet.
Mm. Men hur många skepp har man med sig? Är det 130 fartyg?
Ja, man räknar med att 130 fartyg. Och då är det olika kategorier här. Dels är det ju militära fartyg, alltså stora galjoner, som är byggda för militärstrid, eller i alla fall ombyggda för militärstrid. Ofta kraftfulla fartyg, till och med uppåt 1000 ton stora fartyg. Vi tar till exempel det här, det stora San Martin som ju är Sidon, här till Sidonias flaggskepp, det vägde 1000 ton, enorma fartyg. Och sen finns det då ombyggda då både handelsfartyg av olika kategorier som är då beväpnade med solo. Och sen finns det också som fyra galeasser med, eller hur, från Genua.
Från Neapels.
Ja. Från Neapel, förlåt. Från Neapel. Ja. Galeasser, ett fartyg som är med och vinner slaget vid Lepanto, eller hur? Mm. Som är någon form av hybrid, visst är det så, Peter? Alltså, som du kan ro, men som samtidigt är bredsidesfartyg.
De har en slags kanontorn längst fram.
Ja, men också kanoner längst med sidan, alltså ett bredsidesfartyg. Sen har man till och med fyra galärer. Och man räknar ungefär med att sammanlagt ungefär 30 000 man på den här gigantiska armadan som sen så småningom lämnar då Lissabon i Portugal. Det är intressant, kan vi konstatera att här erövrar Filip den andra faktiskt Portugal de här åren innan armadan går. Och där kan man säga att de främsta örlogsfartygen i armadan kommer faktiskt från Portugal. Och så räknar man med att ungefär 19 000 soldater som dels kan användas för att landstiga, men som framförallt då hänger ju ihop med att spanjorernas sjömilitära taktik, den går ju ut på stora fartyg, höga fartyg med enorma uppbyggda, kan man säga, nästan tornliknande konstruktioner i för- och akter på fartygen. Och hela krigföringen, taktiken till sjöss, den går ju ut på att skjuta några skott med kanonerna, komma så nära motståndarna som möjligt och sen äntra. Så det därav alla dessa soldater, så det är ett myller av soldater ombord på de här spanska fartygen.
Men är det alla de här handelsfartygen som fyller på här utöver de här krigsfartygen? För de, som du säger, de är ju väldigt få, va?
Mm.
Men alla de här handelsfartygen som också...
Kuggar och karacker, alla möjliga
precis,
olika.
Alla de som följer med, är det de som de har för att svara på din fråga där då? Eller försöka liksom komma åt den? Är det de man har tänkt sig, som Filip den andra tänker sig, ska användas så som de här transportfartygen?
Nej.
Eller saknar de kunskap om liksom den nederländska kustremsan?
Ja, alltså, det är intressant. Att de för... Det är så... Det är på något sätt, om man får uttrycka sig så, det är så korkat. Och det, särskilt som hertigen av Parma ju gång på gång försöker. Så det som händer här är ju att hertigen av Parma, han gör inga förberedelser. För han väntar på instruktioner, han väntar på svar. För att han menar att det är helt meningslöst. Det går inte, han menar att vi måste först sopa undan de här flatbottnade holländska då, skärgårdsflottan, man uttrycker sig så.
Sen alternativt rekvirera dem.
Rekvirera dem eller på något lösare. Och han tror ju hela tiden att det är klart att den här tiden Sidonias armada, de kommer ju med de där transportfartygen till mina soldater. Så det hela slutar ju liksom med här egentligen då att ingen vet vad den andra gör och ingen gör någonting. Och så sitter Filip den andra på Escorial och skickar order.
Men det är ju märkligt om man sätter det här lite där. Nu har du varit inne på jämförelserna här med att de har med sig galärer och galeasser och vi nämnde Lepanto. Som ändå får vara betraktad som en ganska lyckad operation. Även om jag kommer ihåg att de hade rätt mycket problem där också. Att man har problem med resurser och proviantering och vatten och sådana saker. Men det är ändå en operation där man lyckas samla alla de här olika kontingenterna och lyckas slå till. Men här saknas den. Och jag vet inte om man också kan inräkna en viss typ av tvehågsenhet kanske från Spaniens allierade. För man måste komma ihåg att nu fienden är ju en annan, va? Och jag tänker, det kanske spelar roll i det här sammanhanget att de kanske inte får rätt stöd, de kanske inte får rätt underlag egentligen för att genomföra den här, för att påven är också lite, han är ju för, va?
Ja, han är för och han är resurser och man använder ju till och med samma symboler, till och med fanor som man har använt i slaget vid Lepanto.
Och det är precis, men man är tveksam till om verkligen Filip kommer lyckas med den här. Mm. Påven är väldigt imponerad av Elisabeth den förstes sätt att regera och är rätt övertygad om att de kommer sätta hårt motstånd. Portugal är inte heller helt för det här, men de föredrar ett slag för katolicismen före en slags brittisk eller engelsk hegemoni. Venetianerna är inte heller helt, inte nödvändigtvis helt för det här. Nej. För att de tycker inte riktigt om den här spanska makten över Medelhavet. Så att det finns en slags ett motstånd här, och britterna var inte deras naturliga fiende heller. Jag vet inte om en sån kontext kan spela in att det här är Filip den andres högmod, hans messianistiska imperialism som det har kallats också. Att det är hans tro att han ska återupprepa ett Lepanto.
Men det är ändå spännande att det sker med väldigt starka religiösa förtecken, och en av de första instruktionerna han ger Sidonien, det är just detta att ni måste se till att ni verkligen inte hädar under den här resan. Att ni genomför gudstjänsterna, att ni ber och att ni... Därför att det som är avgörande, det är Guds
vilja
och stöd. Men
det kanske är svaret då?
Det är jättespännande.
Men det kanske där också svaret finns, varför den här operationen blev så misslyckad, att man på något vis ändå trodde, kanske var övertygad, Filip den andre kanske var helt övertygad
att det
ändå skulle gå vägen. Ja, på grund av Guds vind egentligen. Och att det bara ska, alltså att de här problemen, kanske att genom att vinna slaget på vattnet kanske man på något vis vinner en möjlighet att sen fara över de här soldaterna och övervinna slaget på marken. Jag vet inte. Det påminner ju mycket om de här Seelöwe, Hitlers Seelöwe och alla andra försök att liksom inta de brittiska öarna. Jag vet inte, det är väl bara Battle of Hastings som någonsin har liksom enda lyckade invasionen av de brittiska öarna.
Ja, egentligen. Jag tänker på danska vikingarna också.
Ja, jag menar de här.
Ja,
jo, men de är
lite
tidigare.
Lite förhistoriskt.
Ja, precis. Det är liksom lite av ett annat slag. Det är ju mer inhugg. Va? Och,
Men lite, får man ta lite tidslinje här då? Så att man 29 maj seglar man. Det tar flera dagar för övrigt att ta sig ner från floden Lissabon ut till kusten. Och sen så, det är ju en enorma mängder fartyg. Och sen kan man väl bara kort konstatera att man kör fast lite i Biscayabukten med storm. Man skingras, man går inte Coruña, man får samla upp sig igen, men sen är man på väg in i Engelska kanalen. Och en sak som man kan säga direkt imponerar under hela den här spanska armadans operationer mot England, och som nog gör att det här inte åtminstone inledningsvis blir en katastrof. Det blir ju inte en sjömilitär katastrof egentligen när det gäller sjökrigföringen. För det kan man ju släppa direkt, att engelsmännen lyckas ju liksom inte skingra och sänka den här flottan. Det som ju tar musten ur den sen, eller krossar den, jag menar, det är ju ovädret och för stormarna. Mm. Norr om Skottland och väster om Irland. Ja, precis. Mm. Utan man lyckas hålla formation. Och det här är man oerhört skicklig på. Så att den spanska flottan, den faller liksom tillbaks på århundraden av traditioner. Man är oerhört skicklig på att segla i en bågform av formation och hålla ihop. Och det gör man hela tiden. Och att alla befälhavare, enskilda fartygschefer, klarar av att göra detta. Det här är en kompetens som inte den engelska flottan har. Så att det tycker jag man kan konstatera. Och de första striderna utkämpas då först 31 juli utanför Plymouth. Så småningom också sen utanför Portland. Man gör ett försök att gå i land på Isle of Wight. För det här är faktiskt en plan som har figurerat i planeringen. Men som Filip den andre inte är pick på. Fransmännen har gjort det här vid tillfället. Tagit Isle of Wight. Och tanken var, och det misslyckades ju den operationen. Men spanjorerna tänker att tar man Isle of Wight, då kan vi ha en bas. Dit kan vi sen föra soldater. Och sen är det inte så långt över till engelska kusten. Och Sidonia, han
är... Det är bara ett litet sund. Det är det som är Solentsundet som jag nämnde innan. Det ligger däremellan.
Och Sidonia, han gör till slut sig skyldig till faktiskt att frångå instruktioner från Filip den andre. Så han bestämmer sig faktiskt, när man är mitt inne i engelska kanalen, att det är det här vi ska göra. Nu går inte det. Därför att engelsmännen hindrar den spanska flottan med sin flotta. Men också därför, nu kommer vi till nästa sak som jag tycker är så märklig med den spanska armadan. Man har inte koll på ebb och flod och strömmar och vindar i engelska kanalen. Så det här spelar ju den spanska armadan välja spratt hela tiden. Att det går inte helt enkelt att segla hur som helst. Och det här känner ju engelsmännen till naturligtvis. Så det gör att man kommer, om för att göra en lång historia väldigt, väldigt kort, så kan man... Man kommer helt enkelt inte Isle of Wight mycket där, för att det strömmar och vinden blåser åt fel håll också. Så här har vi också, tycker jag, någon form av inkompetens, om man får uttrycka sig så. Där Guds försyn knappast kanske kan lösa det där, om man uttrycker sig så då. Så småningom så ankrar man upp utanför Calais. Man försöker få kontakt med hertigen av Parma. Det får man inte. Hela det där historien, hur man skickar kurirer, det är oerhört skrattretande. Och det tar ju dagar naturligtvis, veckor för de här få kontakt. Där de kommer fram är ju informationen och nyheterna förlegade. Och så håller man på så här. Så egentligen famlar man. Det är liksom två blinda personer som försöker hitta varandra på något sätt här. Den ena i en flotta ute i Engelska kanalen och den andra hertigen av Parma inne i Nederländerna. Och hertigen av Parma har ju jättestort problem. Han måste betala sina soldater, annars kommer de ju lämna hans armé. Han har fått avsluta sin framgångsrika markoffensiv för att stå där och vänta på armadan för att bli överförd till England. Soldaterna knorrar. Så situationen är ju väldigt kaotisk och nästan lite tragikomisk för den här spanska krigsinsatsen. Det som händer utanför Calais då, det är att engelsmännen skickar brännare den 7 augusti mot den spanska flottan. Den spanska flottan måste lätta ankar. Den hamnar nu för första gången i oordning. Men då bestämmer sig engelsmännen för att felaktigt och anfalla de här enskilda fartygen som kommer efter, istället för att verkligen en mass anfalla hela den spanska armadan. Och sen utkämpar sig dagen efter då ett slag, då det riktigt stora slaget där spanjorerna mister och tappar ett antal fartyg då. Slaget vid Gravelines den 8 augusti då, så det är en stor fördel. Men nu tycker jag att vi skulle kunna ta en diskussion då, för nu har vi pratat om den spanska armadan och dess marintekniska, så att säga, eller taktiska tankar vid den här tiden. Hur var det då med den engelska flottan?
Ja, det är ju intressant att de lägger om sin taktik här. De testar ett nytt sätt. Ja. Och det som du pratade ju tidigare om, att det här är en era där man börjar bygga skepp som faktiskt är anpassade för krigföring och inte bara är liksom ombyggda handelsfartyg. Så det finns ju, det är ju en slags skiljelinje här. Och ett problem är ju då att på den spanska sidan så har man ju byggt upp fartyg som egentligen inte, som du nämnde, inte är ämnade att ligga och skjuta på linje gång efter gång, utan man ska lägga några salver och så ska man äntra den andra. Ungefär som man gjorde i Lepanto.
Ja.
Och där kommer jag ihåg att det var ju ett landslag på vatten i princip, som bara är ett myller av båtar som sitter ihop och där man lägger bryggor och kastar över enterhakar, och så kastar man sig över och försöker slå ihjäl liksom soldaterna och befälhavarna. Spanien försöker ju lite samma taktik här, men britterna är ju innovatörer på det viset att nu prövar de någonting nytt. Nu har de fartyg med ett 30-tal kanoner istället, lägger upp och provocerar den här första salvan. Det är ju intressant. Rör sig nära de spanska fartygen för att provocera deras första salva, möjligtvis andra, för att sen gå in och bara skjuta så mycket de kan, flera salver. Tänk att det kommer så sent ändå som 1588, men här ser vi ju den här linjetaktiken som sen liksom Nelson ska
blomma ut
förfila.
Om man uttrycker
så. Ja, precis.
Men några detaljer här som är intressanta, dels är några figurer här. Jag tycker att den här John Hawkins är intressant. Han finns, och då kan man ju fråga sig om Elisabeths storhet egentligen här är att hon är duktig på att se de här personerna också. Och han börjar ganska tidigt att bygga speciella krigsfartyg, plocka bort de här höga överbyggnader som egentligen bara gjorde fartygen dåliga seglare. Bestycka dem mycket tyngre, som du har varit inne på. Om vi tar den här Revenge till exempel, som är ett av de här fartygen som produceras.
Francis Drakes fartyg.
Precis, Francis Drakes flaggskepp under striderna i Engelska kanalen då mot Armada. 34 kanoner, ungefär 400 ton. Mindre än San Martin, det här jättestora spanska galeonen visserligen. Men som har då långskjutande bronskanoner som är mynningsladdade. Och så kan skjuta då en projektil med mycket, mycket högre utgångshastighet. Därför att de tunga fartygskanonerna var faktiskt bakladdade. När man lyfte ur en del av slutstycket, stoppade in laddningen, stoppade tillbaka och sen sköt. De var inte helgjutna heller, utan hopbyggda av delar. Vilket gjorde att det liksom trycket i dem där, man uttrycker sig så. Mycket av trycket från rökgaserna när man avfyrar de här kanonerna försvann. Och gav inte energi till kulan. Så att den liksom kom lobbande iväg, den där kulan. Medan i den här nya typen då av kanoner, kulvertinerna, som man använder då på de engelska fartygen. Mycket, mycket högre utgångshastighet. Men man kan ju jämföra då att om man tänker sig nu, här är 1588 Revenge 34 kanoner. Men bara några årtionden senare så har man ju utvecklat detta. Då börjar man ju komma in på de här, som du säger, riktiga linjeskeppen. Vårt eget Vasaskepp. 48 kanoner i 2 stycken batteridäck. Och det som Vasa kunde leverera som bredsida, det fanns inte, var man inte ens i närheten när vi nu pratar 1588 engelska kanoner. Så bara några årtionden senare. Och Vasaskeppet byggs ju på 1620-talet. Så jag tycker någonting spännande. Vi är inne i en tid där någonting händer, som du säger. Men däremot skulle jag vilja lite ifrågasätta det här med linjetaktiken. Därför att man använder sig inte av det här. Man lägger fartygen och man ser embryot till det. Men engelsmännen är mycket, mycket sämre på att segla i formation. De kan inte hålla ihop som spanjorerna. Och det beror väl på att de inte har den traditionen, övat det. Utan det är ju mer så att befälhavaren eller skadechefen attackerar. Och sen väljer fartygsbefälhavarna sina mål som de vill. De kommer liksom som en vargflock ner mot motståndaren och försöker segla in. Och vid några tillfällen så kan man se då hur de här fartygen liksom lägger sig på linje efter varandra och seglar förbi och, som du säger, levererar de här bredsidorna. Men en sak är säker, det är ju inte så att man under spanska armadan och striderna 1588 liksom sänker några spanska fartyg med några bredsidor. Däremot åsankar man ju dem stor skada, men inte så stor skada så att de liksom är tvungna att överge sina fartyg. Så är det inte. Och engelsmännen håller sig ju utanför spanjornas räckvidd. Och därmed så är de ju liksom skyddade. Därför att på de engelska avfartygen finns i stor utsträckning inga infanterier och inga soldater egentligen. Det är ganska spännande.
Ja, just det.
Så två helt olika sätt att tänka möts ju här. Men att det här engelska nya sättet är ju det som så småningom kommer bli landvinnan och det nya receptet för sjömilitär strid. Men man kommer samtidigt inte åt spanjorna så länge de håller sin formation då. Och hur slutar det här dramat då? Nej, men det blir ju fullständigt fiasko, därför att hertigen av Parma hittar ju inga båtar och är inte förberedd, och armadan kan inte ligga kvar där ute till havs. De har ju problem med sitt underhåll och sin logistik. Engelsmännen har för övrigt stora problem med en sak under hela den här sommaren. Och det är tillgången på ammunition. För man skjuter ju så mycket. Och det var man liksom inte förberedd på. Så både tillgången på krut och kanonkulor är en bristvara då på den engelska sidan, medan man på spanska sidan har mera problem med livsmedel. Och hela det här är bara så småningom ut i då att den här spanska armadan, den får ju inte gjort den skulle ha gjort, utan den kommer ju då att man bestämmer sig för att helt enkelt ta vägen runt brittiska öarna och Irland tillbaks till Spanien. Mycket beroende på att vindarna blåser oförmånligt. Sidonia har en idé om att han kanske ska återvända in i engelska kanalen och göra ett försök till, men så blir det inte. Och det är ju här nu under den här seglatsen hem då, framförallt i september där. Man kommer tillbaks under sista veckan i september, kommer de flesta fartygen tillbaks. Då mister man ungefär 50 fartyg som förliser helt enkelt då.
Men det är huvudsakligen de här ombyggda handelsfartygen. Det är egentligen inte de huvudsakliga.
Nej, de välbyggda stora fartygen klarar sig.
Ja. Så att egentligen är det ju inte armadan, den väsentliga delen av armadan försvinner ju inte.
Nej, inte krigsfartygen.
Nej. Men det är ju intressant, en detalj där. Det finns ju en skröna då om att vid den här första attacken med eldskepp som britterna genomför mot Calais, att de spanska fartygen var tvungna att hugga av sina ankar.
Ja, just det.
Ja, för att kunna komma undan och kunna segla iväg så snabbt som möjligt och få undkomma de här eldfartygen. Och detta då ledde till att man sen kommer runt där på den irländska kusten här, när den här stormen slår till, så har man inga ankare att kunna rädda sig med, utan många fartygen bara driver rakt in i klipporna här nu. Ja, en skröna, men jag vet inte hur...
Nej, men en detalj är också kring den här brännarfartygen där, att oftast brukar man ju ta lite mindre båtar och skicka in som brännare. Alltså hela tekniken går ju ut på att man helt enkelt sätter fyr på ett fartyg som man sedan låter driva in i motståndaren när vinden ligger på rätt. Och här väljer man då från engelsk sida, för man lyckas inte få fram de här småfartygen, utan man väljer helt enkelt ut stora fartyg. Och det berättas då vid det här krigsrådet att Drake då direkt anmäler ett av sina fartyg för att kunna då brännas. Och då tömde man dem och stoppade på allt möjligt brännbart på de här fartygen. Och spanjorerna var livrädda, för det var nämligen så att engelsmännen hade använt sig av en teknik i samband med belägringen i Antwerpen tidigare i historien. Där man hade gjort en form av fördröjd sprängverkan ombord på ett fartyg. Man hade drivit in mot hamnen, tagit som hand. Och sen, badum, small, mitt inne i hamnen hade dödat hundratals spanska soldater. Man var livrädd när man såg de här fartygen. Och det var till och med så då att hertigen av Sedona hade liksom gett order om att man fick absolut liksom inte panika då här, utan man måste hålla ihop formationen. Vilket man ju faktiskt lyckas liksom bitvis göra. Och det är mer att engelsmännen fattar lite fel beslut, att man anfaller de här eftersläntrarna istället för att attackera flottan, som jag sa då.
Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men jag ska vilja kommentera en sak till faktiskt, och det är att nu har vi pratat om det här som sjödrama, men i land i England händer något väldigt spännande, nämligen att man ju mobiliserar ju naturligtvis och bygger upp en landarmé. Man skriver ut soldater och man börjar utbilda. Och här visar sig Elisabeth vara en väldigt kapabel ledare. Hon besöker de här härlägren och håller berömda och väldigt uppmärksammade tal till de här församlade soldaterna och visar sig vara någon form av samlande kraft. För man visste ju inte ända till dess att man hade fått klart för sig att den här madan, för när den försvinner ut där sen på Nordsjön, då vet man inte riktigt var den är. Men så småningom får man klart för sig att den har rundat då Skottland, och då inser man att nu är faran över. Men man är ju livrädd, så man förbereder sig ju på att, så att säga, slåss på stränderna och i land om spanjorerna kommer.
Fight on the beaches.
Fight on the beaches och så vidare. On the hills and in the streets och så vidare. Då, va? Men, och det här tycker jag är en spännande sekvens också. Att den här Elisabeth framstår som en väldigt kapabel krigsledare. Hon säger att jag är feminin och har en klen kropp. Men jag har ett starkt hjärta, och säger hon då. Och jag kommer inte att vika ner mig, och jag kräver detsamma av er. Och det tycker jag är en spännande sekvens, och här någonstans skulle man kunna spekulera i, eller säga, och det finns historiker som menar att här är det lite take-off för Englands sen så småningom begynnande storhetsperiod som global sjömakt och kolonialmakt.
Man kan ju inte säga att det kommer direkt efter spanska armadan.
Det gör det absolut inte.
På sikt så är det.
Nej, det gör det inte, men här ändå ser vi kanske en viss take-off. För det är ju, visst är det ju så, Peter, att engelsmännen faktiskt rustar ju en armada själv året efter.
Jo, absolut. Alltså det här är ju ett krig som pågår under ganska lång tid. Det är först från 1604 som man egentligen
ja,
tar över.
Ja, är ju död.
Ja, och Filip den andra har väl också lämnat Eller är han dött då?
Nej, han är kvar. Han är kvar. Men det som är intressant tycker jag att den där engelska armadan som skickas, den gör inte så bra ifrån sig den heller. Så att...
Nej, de misslyckas. Jo. Francis Drake misslyckas också. Men ja, så det är ju intressant att just spanska armadan i sig har ju fått den här väldigt stora propagandistiska funktionen under den här tiden. Precis som Lepanto hade. Inte heller Lepanto var helt avgörande.
Nej, utan
det var det här snacket om att sultanen hade bara fått sitt skägg klippt. Men det kunde växa ut igen. Och lite så var det ju även här. Va? Det heter Filip, de flesta krigsskeppen klarar ju sig och de lyckas ta sig tillbaka till Spanien. Och det hände egentligen inte så mycket. Och även den här piratverksamheten och det som har varit, som tidigare varit ett stort problem för den spanska kronan, det lär man sig också köra i konvoj från Sydamerika och Västindien. Så man löser det problemet i princip. Och britterna har väldigt stora problem och faktiskt åsamt kan de större skada där på sikt. Så det tar flera decennier innan det här kriget egentligen får någon effekt i fråga om liksom brittiskt världsherravälde över havet. Jag kommer att diskutera det här mycket i samband med Nelson och revolutionskrigen. Det är först då som det brittiska imperiet verkligen växer fram. Och det ligger nog någon sanning i det. Men det är klart att de upptäcker ju, och de blir ju en sjöfararnation på ett nytt sätt. Francis Drake då, som är den här stora hjälten på brittisk sida, han gör ju också en väldigt känd som världsomsegling runt havet. Och några av de andra också, det finns väl en till som är Cavendish tror jag, som gör en liknande resa. Så att de tar ju steget ut från Europa på ett helt nytt sätt och våga sig ut på haven och blir också en vetenskaplig nation under Elisabeth, den första styre, och har många, många viktiga personer under sig och får liksom ett väldigt rikt intellektuellt liv under den här perioden. Det finns ju skäl till att man kallar det här för The Golden Age. Jag vill också rekommendera lyssnarna och titta, om ni inte redan sett den, så finns det en väldigt känd film med Kate Blanchett från 2007 som heter just Elizabeth The Golden Age, som är en mycket bra film. Det finns en väldigt känd scen där när hon står vid, den är väl givetvis helt påhittad va, men när hon står där vid Dovers klippor och tittar ut över den här stormen och ser de här spanska skeppen brinna. Mycket kraftfull scen. Givetvis helt fiktiv, men jag rekommenderar att titta på den. Nej, men så man ska komma ihåg det, att spanska armadan är likt Lepanto, är det för den protestantiska sidan så är det här en propagandavinst framför allt, som egentligen inte har så jättestor utgång för själva kriget i sig. När det här slutar sen 1604, då är det en ny kung som skriver på, som kanske inte har samma religiösa ambitioner som Elisabeth hade. Hon var ju ändå försvarade sin uppfattning in i det sista. Men i slutändan så leder det till egentligen inga större förändringar för Nederländerna heller, eller det som är det nederländska området. Men däremot så är ju den engelska kronan är ju fredad i och med den här freden.
Jag kan bara säga. Och skulle man lite, det tycker jag var början på en bra liksom uppsummering här, att skulle man lägga till där då, så kan man säga att det kommer vissa ingredienser när det gäller det marintekniska här. Med speciella militära fartyg, liksom inte första gången, men det genomförs systematiskt. Man ser att det börjar en teknikutveckling här mot det som sen blir linjeskeppen. Kulveriner, nya typer av artilleripjäser, nytt tänkande. Men också tycker jag, om man skulle säga så lite, vi har ju varit lite inne på det här, att också det här att det marina har betydelse för det här handelsekonomiska. Det här med att ha en flotta, att det har så stor betydelse. Och att det där liksom militärteoretiskt är lite intressant, just det där att just att ha en flotta som kan slå och att man då kan erövra världen, därför att det är ju vattnet som man transporterar saker på. Det tycker jag väl är också en viktig ingrediens här.
Vi säger också att det kan vi nämna med att vi ser till enande av de brittiska öarna också på ett sätt inför en extern fiende. Så det är intressant att Elisabeth har ju faktiskt den skotska drottningen blir ju avrättad. Så det blir ju inte så bra relation här. Men hennes son som faktiskt är protestant, James, får en väldigt bra relation till Elisabeth trots att hon har avrättat hans egen mor. Va? Och han ställer ju upp på Elisabeths sida och ser till så att den här spanska armadan, när den rundar Skottland, så får de inget som helst stöd. Så där ser man också ett närmande av de här två kungarikerna. För tidigare har det ju väldigt konfliktfylld relation mellan dem, men här ser man också ett närmande som sen kommer leda liksom till att Storbritannien blir Storbritannien. Också en intressant konsekvens av spanska armadan.
Mm.
Men ska vi, jag tror att vi har uttömt det här ämnet för idag. Det finns mycket att säga. Själva kriget i sig är ju någonting som vi kanske borde återkomma. Ja. Och den här engelska armadan som svar och deras... De gör ju en väldigt intressant belägring av Coruña sen de åren här efter. Som är, och sen så har vi Frankrike och deras... Det som sker ungefär parallellt med de här religionskrigen i Frankrike också superintressant.
Och sen tänker jag, en sak som jag tycker definitivt ska komma tillbaka till som är intressant för den militär tekniska och taktiska utvecklingen, det är ju det här frihetskriget i Nederländerna. Som ju föregår faktiskt så småningom 30-åriga kriget och den taktiska utvecklingen med Gustav II Adolf och så vidare. Så det tycker jag nog att Maurice av Nassau och så vidare, de här militärledarna där. I övrigt har jag bara en sak att meddela med. Faktiskt.
Nej,
jag har gift mig.
Peter. Är det sant?
Jag har gift mig. Så det kan ju vara bra att veta.
Ja, men grattis.
10 juni i Danmark. Så den bomben släpper man så här på slutet här.
Ja, det
Peter ser lite chockad ut.
Vem var vigselförrättare vill man veta? Var en sjökapten?
Nej, det var det faktiskt inte. Det var en kvinna på kommunhus i Ärsköping. Yeah.
Okay.
Ja,
okej.
Okay. Så var det med det. Så ja. Vet ni det. Så nu är det ordning och reda på militärhistoriepodden.
Ja, det är bra.
Men med detta får vi väl säga...
Det är inget löskeläge här.
Inget löskeläge. Då får vi tacka för att ni lyssnade mitt i sommaren. Ja. Tack ska vi ha.
Ja. Hej med dig.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.